Studio Kalmar FF presenteras av Unisport, Ålems Sparbank, Vamos Padel Club.
Studio Kalmar FF är tillbaka här från Guldfågeln Arena med sportchef Jörgen Pettersson. Och vi tar avstamp i det fruktansvärda dådet som hände i Belgien igår. Jag tänker att vi får ändå börja där. Hur går dina tankar?
Ja, det är en helt fruktansvärd händelse. Och det tar ju på något vis, sätter ju blicken på liksom, vad är idrotten egentligen och vad är viktigt runt idrotten. Och ibland så betyder det inte ett skvatt, om man ska vara riktigt ärlig. Jag tycker Jan Andersson sa det bra, vad är det för jävla värld vi lever i? Den sista tiden har ju varit helt fruktansvärd med allt från ett krig i Ukraina som har varit i evigheter till ett gängvåld som bara känns som det eskalerar hela tiden till det här. Och sen har vi Mellanöstern, liksom, vad fan är det som händer egentligen? Men, nej, fruktansvärt då det går och det är klart att det blir tuffa tider för många att hantera.
Du som ändå har en nära kontakt med förbundet och SEF, hur har kommunikationen gått därifrån idag?
Jag har haft kontakt egentligen i andra frågor, eller skulle ha kontakt, men det är klart att det finns annat att hantera för dem och då måste man ha en jäkla respekt för att prata kort med någon där nu. Då. Det är klart att det är mycket som sker. Det är flera landslag som är ute på olika ställen och riktigt går väl att det är någon av de här ungdomslandskamperna som då blir inställd. Det är klart att det är många oroliga människor, de unga landslagen, så är det föräldrar givetvis som är oroliga för vad som händer och sker. Och det får man ha en enorm respekt för, tycker jag.
Kanske för tidigt att göra den analysen, men hur påverkar det här Kalmar FF? Jag tänker vi har en allsvensk omgång här nu till helgen. Hur påverkas den, tror du?
Ingen aning, om jag ska vara riktigt ärlig. Jag tycker det är jättesvårt att svara på. Vi vet ju att det har stärkts upp runt om hot som har varit i Sverige, att större säkerhet runt arenorna. Då får vi se vad vi får för inputs från förbund och från SEF.
Och tittar man i Kalmar FF då, så har vi precis gått ur en period med fyra riktigt tuffa matcher. Ett otroligt resultat med vinst mot alla topplagen. Idag har vi fått reda på att Ricardo lämnar Kalmar FF. Kan du utveckla varför han gör det?
Det är nog han som ska utveckla det egentligen. När Ricardo kom hit så för dem med gott minne så var det rätt tydligt med att det kanske är en rekrytering som vi normalt sett inte kan göra, för det är lite för hög hylla för det. Av olika skäl så kunde vi lösa det och vi skrev ett långt avtal, men fick också ha en öppning i det. Och där har båda parter kunnat då avsluta avtalet efter 2023. Så det hade vi också kunnat göra om det hade blivit en misslyckad Ricardo, vilket det inte blir. Ibland så sker val från spelarens sida som inte kan göra så mycket åt. Vi har gjort vad vi kunnat, vi har tittat på Ricardos framtid, både i karriären men även efter karriären, tillsammans med honom och hans rådgivare. Och valet som Ricardo då har gjort är ju att ta sig vidare, och det får man respektera.
62 spelande matcher när vi står här. Han kommer skriva in sig som en av föreningens bästa målvakter genom tiderna, om inte den bästa.
Det tror jag säkert, och kanske i sitt spelsätt var det väldigt betydelsefullt när vi då växlade om till att bli ännu mer spelförande med ett större mod i vårt spel. Där har han betytt jättemycket. Men också som profil, tycker jag då, i ett omklädningsrum och ett driv som har varit jättebra. Så allt gott till honom, och sen så får vi hoppas att det går bra för honom på nästa ställe, och sen så ska vi se till att ersätta honom.
Ja, ännu en lagkapten som lämnar Kalmar FF, pratade om här innan. Hur långt fram är rekryteringsteamet i potentiell ersättare till Ricardo till nästa säsong?
Ja, vi är ganska långt fram i våra planer på nästa års säsong överhuvudtaget. Sen finns det ett antal spelare som vi har dialog med angående förlängningar som påverkar kanske andra spelare, vad vi tittar på att ta in. För det är hela tiden att få en balans i en trupp med många olika saker. Målvaktssidan har ju funnits ett stort intresse för Ricardo sedan i vintras. Och redan i vintras när vi hade bud på honom så var vi också tittade på alternativ. Så att vi håller på med våra shadow teams, och vi är ganska nära, tror jag, på kunna gå vidare med någon av dem.
Men vi vet inte var Ricardo hamnar då i nästa säsong?
Nej, jag lägger ingen värdering i det, utan det är han som gör ett val och hans rådgivare som gör ett val ihop. Så att ja, det blir vad det blir. Jag hoppas det blir bra för honom.
Mm. På temat då utgående avtal så sitter vi ju med några sådana. Vi har ju då förutom Ricardo som lämnar så är det Hymmet och det är Melker, Sebastian Nilsson, Carl Gustafsson bland annat. Vad kan du ge oss en bild av hur den dialogen går med de spelarna?
Ja, att det har ju funnits en dialog tidigt. Vi är i lite annat läge kanske det här eller har varit det här året än vad vi var tidigare. Så vi har haft ganska tidiga snack med dem. Några spelare har ju även fått förslag på förlängningar tidigt under våren redan. Några av dem har valt att inte vilja ta den dialogen då och skjuta på den. Någon har valt att i det läget säga nej och några har en öppen dialog. Så det är lite olika på alla. Men jag jobbar då samtidigt med de flesta av de här som du säger.
Och hur har det blivit liksom, hur ser det arbetet ut? Har det blivit någon liksom uppdatering i hur du jobbar eller hur man behöver jobba för att ha relation till ja, agenter och regler och sådär?
Ja, det kan man säga. Mitt i detta då när man, alltså vår säsong ligger ju fel egentligen i förhållande till hur det är internationellt. Så dels har det ju kommit in något som heter FIFA Clearinghouse som framförallt handlar väldigt mycket mer om hur vi ska hantera information till FIFA och den bank som FIFA har startat i Frankrike. Så det är mycket mer redovisning på det sättet. Och där då så småningom solidaritetsersättningar och utbildningsersättningar som vi idag betalar till spelare som har legat på vår klubbs ansvar om vi köper en spelare att se till vilka är det mer som ska ha pengar. Nu ligger det ansvaret på FIFA istället. Det blir en enorm fördröjning för det tar ju tid. Men över tid så kommer det bli en jättebra lösning. Då slipper man sitta och jaga om det är en spelarövergång som man inte vet om. På en spelare som man tidigare har haft hos sig. Så vi som är mindre klubbar kommer ut till att må mycket bättre av det. Och kunna få in några kronor till tror jag. Men det har varit rätt mycket att sätta sig in i för flera av oss på kontoret. Och sen har vi en ny då agentlicens som trädde i kraft 1 oktober. Och den kommer påverka ganska mycket. Där man kan säga att man utgår ifrån att det är spelaren som köper en tjänst av en agent för att ta sig till en klubb. Mm. Och den blir ganska tydligt markerad. Och då gäller det att skriva avtal som är rätt och tro att alla sitter i samma läge nu, både agenter och föreningar. Att man är ganska osäker på att man verkligen ska göra rätt. Och Svenska förbundet då, som blir mellanstationen för alla avtal, de har ju inte så mycket mer information än vad vi har. Så det har gått väldigt snabbt. Och det kommer nog bli rätt mycket arbete tror jag, framförallt i början till man har kört igenom några övergångar.
Vi har ju en turbulent omvärld, inte minst med det som hände igår, men även det med Ukraina och Gaza och även då en ekonomisk turbulens som detta. Hur påverkar det den liksom, om vi tittar då den allsvenska fotbollen, jag tänker med mediahus som är i gungning, man budgeterar kanske med mindre intäkter framöver, vi går in i en lågkonjunktur. Hur ser liksom situationen ut för spelarkontraktet i det här läget?
Nej, det är ju tufft. Alltså det är tufft att få ihop en budget som ska hålla där vi på ena sidan ska vara. Vi vill ju gärna förlänga avtal och fler långa avtal. Samtidigt långa avtal betyder ju att de blir dyrare. För det är ingen som accepterar att ha en kanske 3-4 års avtal och så finns det ingen löneutveckling i det. Och till slut så står du där fjärde året och har du ganska dyra spelare. Mm. Och det är ju, den är ju tuffare för oss som kanske inte har riktigt den, vad säger, varken marginalen eller volymen pengar att kunna använda om vi går fel. Så igen så blir ju investeringen som görs i scouting och investeringen som görs i vår spelarutbildning i akademin är extremt viktig över tid. Och därför är det jävligt glädjande tycker jag då att akademin går bra. Det är länge sedan vi har så många unga spelare som är på väg uppåt. Vi har skrivit avtal med några stycken som träder in i A-truppen från 1 januari. Vi har ett P19 som leder sin serie på väg upp i högsta serien. Och vi har ett P17 som har vunnit sin serie och kommer kvala uppåt. För oss så kanske det, alltså statusen som ligger i den högsta serien, det är inte det som är viktigast. Men där måste bli matchningen bättre. De som har haft kritik med att vi inte ligger i den högsta serien ska kanske komma ihåg att våra bästa spelare som har kommit underifrån med ja, Isak Johansson, Fröling, Kalle, Krona och de här som har kommit upp en väldigt gyllene årgång. De spelade inte heller i den högsta serien. Det var en del av serien på två år, så de var ungefär som Superettan är idag då, eller Superettan för P19. Så det gäller det att få bra matchning och bra träning i vardagen. Och där tycker jag vi tar kliv rejält i akademin och kommer fortsätta göra.
Jag tänker, backar man bandet ett år tillbaka så gör Kalmar FF en fantastisk säsong i Allsvenskan. Det blev en också ganska turbulent slut där. Både Oliver Berg lämnade, Henrik Rydström lämnade för Malmö. Nu skruvar vi fram klockan, det är fortfarande 4 matcher kvar, men som supporter och som fan till Kalmar FF så vill man ju ändå någonstans börja någon slags utvärdering. Nu är det 4 matcher kvar, det ska vi ju ändå poängtera, men så här långt, vad säger du om säsongen och det jobbet som Henrik Jensen har gjort som efterträdare till Henrik Rydström?
Jag tycker vi har gjort ett, om man ser på ett, om man säger större period på hela året, så tycker vi har gjort det jäkligt bra. Jag tycker vi har lyckats så att få in ett, det är ju i princip ett helt nytt ledarteam. Det är ju Donne, men han är ju liksom inventarie, så han är ju alltid med. Men det är mycket nytt folk. Det finns några kvar då, som sagt, med Donne, Ola och Ida, några till. Men det är ett nytt tränarteam som då i sig då inte heller har jobbat ihop. Så det är klart att det finns ju en, vad ska man kalla, en dynamik i en ledargrupp tycker jag är jätteviktig. Och det tar lite tid innan man finner hur den passar en bäst. Och den tycker jag blir bättre och bättre. De blir mer och mer tajmade till varandra. De stöttas upp mycket av Jens och av Rasmus också. Så att det blir nog bara bättre och bättre med tiden, tycker jag. Tittar man spelmässigt så har vi ju svajat. Jag tycker vi hade en period där vi svajade i matcherna. Där det var jättehöga högsta nivåer. För att bli lite sämre i andra perioder i matcherna. Och sen har vi en svagare period under sommaren. Och när året är slut så ska vi utvärdera och se liksom vad är det för saker vi kan ändra på. Är det någonting som vi kan lösa liksom i planering eller någonting annat. Och titta belastning på spelare och sådär. Det är väl en av de sakerna som vi ganska tidigt tagit upp. Att vi behöver mer matchning på fler spelare. Och det är ju det goda med att ha en frisk spelartrupp. Som vi nästan har haft hela året. Kalle Gustafsson är undantaget. Sebastian är så långtidsskadad. Men de har vi ju, framförallt har vi ju ersatt Sebastian tidigt. Och till sätt och vis så fyllde vi upp för risken med Kalle också och med Melke. Så har vi haft väldigt hög träningsnärvaro. Och det är klart att det blir ett antal spelare som får väldigt lite speltid. Och vi hade behövt en bättre matchning på dem. För att de då när de väl kommer in är bättre förberedda. Och det behöver vi titta över till nästa år. Det är väl en sak som vi redan har kollat på.
Vinsterna mot Häcken och Malmö och Elfsborg har såklart gett slags mediasken på Kalmar FF igen. Det pratas väldigt mycket om Henrik Jensen. Finns det någon anledning för oss att vara oroliga att det är någon som kommer och nyper honom här framför ögonen nu? Att det blir en Lex Rydström?
Nej, men jag säger som jag gör med spelare. Så jag har svårt att känna oro när det är bra saker. Det hade varit värre att stå med folk och ha långa avtal och sen så blir man inte av med dem. Mm. Det hade varit en mycket, mycket värre sits. Det är väl jättekul att folk lyckas här och att de blir attraktiva för andra. Det är kanon. Skulle det vara så, ja, då får vi hantera den situationen då. Mm. Jag tänker inte spekulera i sånt som liksom inte händer. Nej. Eller har hänt. Det tycker jag inte finns så stor mening. Sen tycker jag man ska ta med sig, för Henrik och tränarteamet har gjort ett jäkla bra jobb. Men vi har också, och det har vi gjort under flera år, vi har byggt upp en spelartrupp som jag tycker är fantastiskt bra. De är drivna, enorm ambition, jäkligt bra killar. Man ser när nya kommer, de är väldigt snabbt inne i den gruppen. Det är öppna dörrar och ändå otroligt tävlingsinriktade. Så att vi har en grupp, det blir lätt att man fastnar på en ledare eller en tränare eller två spelare eller någonting. Men som grupp så är vår grupp jävligt bra. Jag säger ett jäkla driv i dem.
Kul. Jag vet att jag ställt den här frågan innan, men märker du liksom att Kalmar FF är någon annanstans rent liksom, alltså föreningsmässigt, alltså popularitet att komma hit och sådär? Är det lättare att få hit spelare än vad det var för när du började ditt uppdrag för några år sedan?
Nej, det är nog, alltså, eftersom det är sånt enormt antal spelare ute, så att spelare får du alltid tag på. Mm. Det är lite annan kategori av spelare som hör av sig, så kan man säga. Och det är lite enklare när man ska komma in i den första dialogen, för fler vet vilka vi är och vad vi försöker stå för. Det tror jag. Det har också, Alltså, jag tror den enskilt största grejen, det finns två saker. Oliver som kom hit som, jag ska inte säga okänd för det var han inte, men ganska undanskymd tillvaro till att bli en av Allsvenskans bästa spelare på ganska kort tid. Det gav genklang. Mileta som vi värvar in och som då gör avtryck direkt och går vidare. Det är ju också en sån sak som är genklang. Det öppnar upp lite andra dörrar när man pratar med folk, definitivt.
Men jag tänker att som supporter så kanske man sitter hemma och känner, ja men snacket går ju om att det finns mycket pengar i kassan, ett eget kapital på nästan 30 miljoner kronor. Hur är det inte bara, ska man inte liksom våga gå för det lite mer och investera i lite bättre spelare? Är det inte dags så skulle man kunna liksom knyta upp Ricardo, alltså förstår vad jag menar? Hur, ja, vad skulle du säga som svar på det?
Nej, men på den ena sidan så vi, alltså någonstans får man ha med sig hela bilden hela tiden tycker jag. Vi hade 90 miljoner på banken ett tag. Mm. Nästan 90 i alla fall. Mm. De försvann ju rätt snabbt.
Ja, väldigt snabbt.
det är en skicklighet i det också bra med dem kanske. Men det är så här, jag vill framförallt att vi har de pengarna när vi känner att nu kan vi och nu bör vi göra någonting. Jag tycker så här att vi har gjort allt vi har kunnat, exempelvis med Ricardo. Mm. Vi hade någon annan också tidigare som vi liksom tog i så mycket vi kunde och lite till. Om det inte räcker och är långt ifrån att räcka, eller helt enkelt spelar inte intresserad, då får man också se upp lite grann så man inte sätter sig i en situation där som blir svår att hantera över tid med resten av gruppen. För någonstans så sätter man ju också ramar och regler för olika saker. Det är det ena. Det andra är ju att försöka skilja på att ja, vi har ett kapital nu som vi kan använda. Och det tycker vi ska göra på det sätt som föreningen anser vara. Det här är bra för vår framtid. Det är bra i nutid. För det är så att har vi en drift som inte snurrar. Det är ungefär som hemma. Har du liksom hela tiden att du går back varje morgon och måste ta av sparkapitalet. Mm. Så är det jävla sparkapitalet snart slut. Mm. Och jag tror också att vi behöver lära oss att leva med det vi har. Väldigt mycket. Och jag tycker det blir bättre och bättre. Men samtidigt så behöver vi påminna varandra och det är ganska tydligt att vi måste göra det nästan varje dag om olika saker. Och det är utan att vara snål, men däremot vara hela tiden ha koll på saker och ting. Men visst har vi möjlighet att investera i det som vi tror gör oss bättre, då definitivt så går du äska om pengar.
Din bild av Allsvenskans framtid då, om vi tittar, om vi lyfter blicken lite och kollar med det stora perspektivet, en otroligt, alltså folk kommer ju till arenorna, det är en väldigt populär liga sett i Europa med ett mått, kanske inte lika hög kvalitet. Vad tror du är framgångseffekterna för liksom svensk fotboll, varför är det så populärt?
Ja, det är klart att det finns en supportkultur som har blivit jättestark. Och jag tror att den skulle kunna bli ännu starkare om vi fick väcka avarten av det. Mm. För då skulle vi få dit en typ av supporter till som vi idag ser jävligt lite av. Det vill säga de familjerna som faktiskt vågar komma match efter match med sina små kids. Där finns det ju en risk framförallt i storstäderna där de inte vill gå längre. Och jag tycker att det som är brottsligt och kriminellt att göra på arenorna, precis som i samhället i övrigt, det ska man ge fan i att göra. Oavsett vad de reglerna är. Sen får man jobba om man vill ha förändring på dem. Får man jobba till att bli en förändring. Jag har ju varit för en del av de här sakerna. Det är ingen hemlighet att jag tycker att vi... Det är så mycket pengar på spel idag. Så jag tycker att ju rättvisare vi kan få fotbollen, desto bättre är den. Jag håller inte med de som säger att de här avbrotten, exempelvis med VAR, att det är en katastrof. För vi har avbrott som är mycket, mycket längre på grund av att folk inte beter sig på läktarna. Eller att målvakter sätter sig ner där det är 6 minuter kvar och fejkar att de har ont i låret. Liksom vi ska bort med sådana grejer och se till att vi får en fair och bra produkt. Jag tycker också att vi ska se upp med det här som jag har svårt för det när vi lägger för jäkla mycket tid på att kritisera det som är runt omkring oss. Vi kan ha experter som glor på 22 repriser och sen till slut säger man att domaren hade fel. Och sen tycker man det för jävligt att domarna hade fel och sen går det knappt att se det i live eller se det på tv. Men man hade fel, en offside på 20 centimeter, om man tycker det är förskräckligt. Och det, till slut gör man domaren till ett villebråd och det är liksom inget bra klimat. Jag tycker vi ska in och jag ser gärna att det finns en bestraffningsskala i det i svensk fotboll så vi får bort den skiten. Framförallt från oss som jobbar med det.
Stort tack för att du kom hit, Jörgen. Vi har som sagt var 4 matcher kvar. Idag känns det hopplöst att prata kanske om fotboll. Men Kalmar FF har 4 stycken matcher kvar och har gett sig möjligheten till att vara med där uppe i toppen. Match nu nästa mot Degerfors borta, är det vad, Jörgen? Ja, på
lördag. Alltid Degerfors borta lördagar.
Alltid Degerfors borta på lördagar. Sen är det ju Värnamo hemma, va? Visst är det så?
Stämmer nog,
ja. Nästa söndag. Stort tack för att ni har kollat på Studio Kalmar FF. Köp dina biljetter på kalmarff.se så syns vi snart igen.